Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Jag öppnar med en fråga. Har du någon gång som barn låtsats somnat i bilen eller på soffan för att dina föräldrar skulle bära dig till din säng? Skönt att det inte bara jag. Minns du känslan av att bli omfamnad i omsorg och värme? Men vad innebär det egentligen att vi boren av Gud både i glädje och smärta? Efter att ha lyssnat på Najer och Ahad och också lyssnat och lovsjungit tillsammans, så kände jag, kan jag överhuvudtaget lägga till något till det som har redan sagts? Kanske inte behöver predika idag. Men jag tror jag kommer att göra det ändå. Vi kommer att utforska lite kring Guds omsorg och reflektera över Marias liv, som är en berättelse om kallelse, smärta och trofasthet. Låt oss be. Tack Gud för att du är vår älskade far och vi kan vara dina barn som låter sig lyftas av dina kärleksfulla armar. Tack för att vi kan komma nära ditt hjärta och ta emot det du har till oss idag. Vi välkomnar dig att tala in i våra liv denna stund. Få ditt ord fått plats i våra hjärtan och trösta, utmana, uppmuntra i det som är var och ens behov. Amen. Texten som Håkan läste tillhör Lukas evangeliets första kapitel. Det är ett kapitel som är rikt på detaljer med sina 80 verser. Men ni kan andas lugn, jag kommer inte läsa dem nu, men vill börja med att ge en kort sammanfattning om hur Lukas strukturerar berättelsen om Marias kallelse. Den är inramad av två andra berättelser, vilket enligt mig har en poäng. Så texten vi hörde innan är den centrala delen av berättelsen som består av tre delar. Den första delen handlar om hur ängel Gabriel besöker prästen Zacharias. Han och hans fru är gamla och är barnlösa. Och Gabriel får kunna att de ska få en son, Johannes, som ska bana väg för Messias och förbereda människor för att ta emot Jesus. Och Elisabet blir gravid och hon håller det hemligt i 5 månader. I den andra delen så möter vi Maria, en ung kvinna i Nazaret. Och vi hörde hur Gabriel ger henne ett livsförvandlande budskap. Hon ska föda Guds son. Och Gabriel ger ett tecken till Maria, nämligen att Elisabet, hennes släkt, trots sin höga ålder, väntar barn. Och den tredje delen beskriver hur Maria skyndar 3 dagars resa från Nazaret till Elisabets hus för att få ängels utlovade tecken bekräftat. Och när kvinnorna möts och Elisabet hör Marias hälsning sparkar barnet i Elisabets mage. Och Elisabet fylls av den helige ande och utbrister: välsignad är du bland kvinnor och välsignat är barnet du bär. Och vi läser att båda kvinnorna profeterar. Och berättelsen slutar med att Maria stannar hos Elisabet i 3 månader innan hon återvände hem. Där har vi hela berättelsen med sina 3 delar. Och jag tänker att Lukas med inspiration av den heliga ande på ett kreativt sätt använde sig av denna struktur där Marias berättelse rammas in av Elisabets för att lyfta fram Guds omsorg om Maria. Maria var troligtvis kring 15 års ålder när hon fick höra att hon ska bli gravid genom den heliga ande. Och om vi reflekterar över de normer och regler som rådde på den tiden förstår vi att den kallelse är fylld av risker. I en tid där graviditet utanför äktenskapet betraktades som en allvarlig synd, särskilt om det inte var med den förlovade. Detta kunde leda till social skam, utstötning från den religiösa gemenskapen och ekonomisk osäkerhet i ett samhälle där kvinnorna behövde sina män. I värsta fall riskerade Maria sitt liv. Eftersom lagen kunde kräva dödsstraff genom en stämning för äktenskapsbrott. Och jag funderar på hur Maria måste ha känt efter att ängel Gabriel lämnade henne och hon började förstå vad som stod på spel. Jag vet inte om hon var en sån lugn person som tänkte det löser sig. Och även om hon var det, om hon tänkte så. Jag har svårt att tro att det första hon gjorde var att springa till Josef och säga Josef, vet du vad? Jag är gravid. Och som du förstår är barnet inte din. Nej, vi ser att det inte är det första som hände. Istället skyndar hon sig till sin gamla släkt Elisabet. Som Maria fått veta är gravid som ett tecken från Gud inför det som kommer hända henne. Och jag fascineras av hela berättelsens förlopp. För Maria fick inte bara ett tecken genom Elisabets mirakulösa graviditet. Hon får även tecken av Guds kraft när Johannes i Elisabets mage och Elisabet själv blir fyllda av den helige ande så att Elisabet profeterar och välsignar Maria. Men Maria får också en trygg plats att landa. Och någon att dela sin glädje och sina farhågor i hela 3 månader. Det behövde hon. Och Gud visste det. Och jag tänker att Lukas omsluter Marias kallelse på det här sättet för att lyfta fram hur Gud omsluter de som han kallat och ser och förser till våra djupaste behov. I Lukas 1 så framträder Guds omsorg om Maria genom Elisabet som inte bara bekräftar hennes kallelse utan även ger henne en trygg plats i en osäker tid. När berättelsen fortsätter i Lukas 2 ser vi hur Guds omsorg följer Josef och Maria under deras resa till Betlehem och genom en förlossning i ett stall. Och några veckor senare efter Jesus hade fötts, när Maria och Josef tar honom till templet för att överlåta honom till Gud, sker ännu en betydelsefull händelse. I templet möter de Simeon, en man från Jerusalem som länge väntat på att se den utlovade Messias. Och Simeon, fylld av den helige ande, leds till templet vid exakt rätt tidpunkt för att bevittna detta avgörande ögonblick. Texten understryker att Simeons närvaro är ingen slump. Han är där på Guds uppdrag. När han tar Jesus barnet i sina armar tackar han Gud och uttalar profetiska ord som både välsignar och förbereder Maria på vad som väntar. Nu läser jag vers 28-35. Simeon tog då barnet i sina armar och tackade Gud. Herre, sa han, nu kan jag dö i frid. Jag har sett honom som du lovade att jag skulle få se. Frälsaren som du har gett till världen. Han är det ljus som ska lysa för alla folk. Och han ska ge ära åt ditt folk Israel. Josef och Maria var mycket förvånade över vad han sa om Jesus. Simeon välsignade dem och så sen till Maria. Ett svärd kommer att genomborra din själ. För många i Israel kommer att stötta bort detta barn. Och det ska bli deras fördärv. Men för många ska han bli till stor glädje. Och många människors hemligaste tankar ska komma i dagen. Simeons budskap bär på en kombination av hopp och smärta. Han beskriver Jesus som ett ljus som ska lysa över alla folk, över hela världen. En revolutionerande tanke som går bortom Israels gränser. Trots att Maria redan upplevt Guds mirakel på nära håll väcker Simeons ord förvåning och eftertanke. Kanske undrade hon över vad detta betyder för hennes son och för världen. Och Simeon blickar även framåt och ser bortom sin egen tid. Han förstår att han inte kommer att få uppleva hela frälsningsplanens fullbordan. Men han gläds över att få bevittna dess början. För Maria innebär detta en påminnelse om att Guds plan är större än någon enskild individ. Och sträcker sig bortom nuet, bortom vår egen tid. Och Simeons profetia innehåller också en skarp kontrast mellan frälsning och lidande. Jesus beskrivs som en källa till frälsning, men också som en stötsten för många. Och för Maria blir tilltalet särskilt personligt. Ett svär ska genomborra din själ. Vi vet med facit i hand att dessa ord syftade på den smärta Maria skulle uppleva vid korset. När hon såg sitt barn lida och dö. Men att ta emot ett sånt tilltal som ung, kanske bara 16 år gammal, måste ha varit både överväldigande och ofattbart. Hur ofta återvände hon i tanken till dessa år medan Jesus växte upp? Och när hon stod vid korset, mindes hon då Simeons förutsägelser? Även om hon gjorde det, lindrade det knappast smärtan i det ögonblicket hennes son korsfästes. Trots detta svåra tilltal ser vi Guds omsorg till Maria i Simeons ord. De avslöjar en större verklighet som hon behöver ta med sig. Att kallelsen väver samman glädjen, förundran och sorg. Hon skulle få vara med av något som var mycket större än sig själv. Något som skulle påverka hela världen och sträcka sig in i evigheten. Och det skulle kosta henne sorg. Men i det var hon inte ensam. För att när Marias största lidande inträffar, när mörkret faller och svärden hugger i själen, är Guds omsorg också med. Vid korset, mitt i smärtans djup, ser vi ett uttryck för denna omsorg när Jesus ger lämnar sin mor i lärjungen Johannes vård. Jag läser nu från Johannes 19:25. Intill korset där Jesus hängde stod hans mor och hennes syster, den Maria som var hustru till Kleopas, San Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor stå där bredvid den lärjunge han älskade, sa han till henne: han ska nu vara din son. Och till lärjunge sa han: hon är din mor. Och från den stunden tog han hand om henne. Gud lämnar inte Maria ensam, utan ger henne en person som ska bära henne genom smärtan och förtvivlan. Kanske till och med fysisk. Gud ger henne gemenskap att bli boren av. Marias resa talar om hur Gud var med henne i varje steg. Hur hans omsorg bar henne genom både glädjefyllda och svåra stunder. Genom förundran och sorg. Texterna talar om en Gud som vill vara närvarande genom alla livets skede. Och Marias liv påminner oss också att kallelse till att följa Jesus inte innebär befrielse från lidande. Utan det innebär att Gud alltid är nära. För det har han lovat. Jesus avskedstal till sina lärjungar i Johannes 16 förberedde Jesus lärjungar på att de kommer att möta motstånd och förföljelse. Men de muntrar dem att inte snubbla i sin tro. Jag läser vers 33. Detta har sagt er för att ni ska ha frid på grund av er gemenskap med mig. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser. Men var inte oroliga. Jag har besegrat de onda krafterna i världen. I en annan version står: detta har jag sagt det för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Dessa ord är också aktuella för oss idag. Som lever i en trasig värld. Präglad av konflikter, orättvisor och våld. Och som lever i kroppar som slits. Som drabbas av sjukdomar och dör. Lidandet är en del av tillvaron. Men Jesus erbjuder något som transcenderar det. Hans frid. Som går bortom det mänskliga förståndet. En frid som bär oss genom alla livets prövningar. Har du upplevt stunder i ditt liv där Guds frid har kommit in till dig även mitt i de svåraste tiderna? En av de mest sorgfyllda stunder i mitt och min man Andreas liv inträffade för några år sedan när vi förlorade ett barn i graviditetens andra trimestern. Jag minns dagen på sjukhuset när vi satt och väntade på sjukhuspastor som skulle komma in och hålla en kort minnesstund efter barnet hade kommit ut. Mitt i vår djupa sorg öppnades dörren och in kom en person som Andreas omedelbart kände igen. Anita Strand, pastor som toppte honom när han kom till tro. Och han var 14 år. Och de hälsade förvånat på varandra och pratade en stund. Och det som först verkade vara en slump visade sig snart bli en stark upplevelse av Guds omsorg i våra liv. Efter att Anita lämnat rummet satt Andreas och jag kvar. De famnade varandra i vår sorg. Och plötsligt blev jag på min av en händelse från min ungdom. Långt innan Andreas, långt innan Sverige. Och innan längtan efter barn hade vuxit sig stark inom oss. Jag hade deltagit i en gudstjänst i min hemförsamling i Ecuador. Där en svensk kör var på besök just den dagen. Och de sjöng en sång som fastnade djupt i mig. Jag förstod inte texten då för jag kunde inte svenska. Men melodin och känslan stannade kvar i mitt hjärta länge. jag satt där på sjukhuset och höll Andreas nära. Äckade samma melodin i mitt inre. Några år senare förstod jag orden. Här, nära, närmare än jag anar, finns du som kände mig innan jag fanns till. Någonting hände i det ögonblicket. En frid är svårt att beskriva, fyllde rummet. Den tog inte bort smärtan. Jag svarade inte på frågorna vi hade. Och den lyfte inte den tunga besvikelsen i våra hjärtan. Men den gav en stark känsla av att vila i Guds famn. Att bli borna av honom. Det var som att han viskade att han alltid varit nära oss. Och att han har lovat att bära oss genom allt. Genom Anita och genom den här sången påminner han oss att han är en Gud som håller sitt löfte. Att vi aldrig varit eller kommer att vara ensamma. Inte ens i de djupaste dalarna. Mitt i vår djupaste sorg upplevde vi hur Gud var nära och bar oss, precis som han lovar i evangeliet. Det är detta budskap som genomsyrar både julens och påskens berättelser. Att Jesus är Emmanuel, Gud med oss varje dag, ända till tidens slut. Det är de goda nyheterna som ljuder genom evangeliet från krubban i Betlehem till korset på Golgota och vidare till den tomma graven. I Jesus kom Gud nära för att upprätta gemenskap med oss, för att bära oss genom livets prövningar och glädjeämnen. Vi behöver inte lösa våra problem på egen hand för att kunna få vila i hans famn. Precis som när vi som barn låtsades sova för att bli borna av våra föräldrar. Han som känner oss djupare än vi själva gör är alltid nära. En närvaro som bär oss inte bara genom livet utan också in i evigheten. I Jesus möter vi inte bara en frälsare utan en vän. En herde som går vid vår sida oavsett vad vi möter. Avslutningsvis. Guds omsorg som bar Maria vill också bära oss. Styrka oss och vara vår trygghet oavsett vad vi möter i livet. De texterna som vi läst om Maria visar tydligt hur Gud använder människor som redskap för att förmedla sin omsorg och kärlek. Vi ser det genom Elisabet som öppnade sitt hem och sitt hjärta för Maria. Genom Simeon som var lyhörd till Gud och gick till templet och frimodigt förmedlade Guds tilltal in i Marias liv. Och genom Johannes som tog hand om Maria från den dagen vid korset. Se dig omkring. I den kristna gemenskapen får vi uppleva tröst, stöd, uppmuntran och vägledning. Både andligt och praktiskt. Och bara av nåd kan du och jag vara bärare av Guds omsorg in i andras liv. Precis som Gud använde Elisabet, Simeon och Johannes för att bära Maria vill han använda oss för att spegla hans omsorg. Genom våra ord och handlingar kan vi påminna varandra om att han är närvarande i glädje och i sorg i alla livets skeden. Vem i ditt liv behöver uppleva Guds omsorg och närhet idag? Vi ber. Tack Gud för att du i Jesus kom oss nära. Tack för att du omsluter oss hela livet i din hand. Tack för att vi kan blicka bakåt och se att du har varit trofast. Och tack för att vi kan också blicka framåt och med tilltro och förtröstan veta att du kommer aldrig lämna oss ensamma. Jesus, jag ber att du fortsätter och tala till oss nu när vi går in i lovsång och senare när vi också går in i julvecka. Och minnas tillsammans varför du kom till oss. Vi vill se det du ser. Och vi vill öppna våra händer. Och vara lyhörda och träda fram med omsorg och kärlek in i andras liv. Tack Jesus.